Coronapandemin satte strålkastarna på sjukhusen och inte minst på sjukhusen som arbetsmiljöer. De offentligt anställda omnämndes som hjältar, men de var hjältar som arbetade under oerhört tuffa omständigheter. På arbetsplatser inte alls skapta för den här typen av utmaningar. Det här avsnittet av specialpodden som staden gör tillsammans med Arkitema handlar om sjukhus, och då framförallt om sjukhuset som arbetsplats. Vad ska man som sjuksköterska förvänta sig av sin arbetsplats? Och vad kan man som arkitekt göra? Vad blir viktigt när man betraktar sjukhuset från den sidan? Från de som arbetar där? Och med oss har vi Beatrice Akkorts. Du har jobbat som undersköterska och sjuksköterska egentligen hela ditt yrkesverksamma liv.
Och nu är jag operationssjuksköterska.
Välkommen hit.
Tack.
Och vi har också med oss Birgitta Gade Ernst som är arkitekt och ansvarig för danska vårdprojekt på Arkitema. Hej, välkommen.
Hej, tack ska du ha.
Jag tänkte börja med att fråga dig, Beatrice. Om man tänker sig din arbetsplats, sjukhuset, vilka viktiga rum finns det liksom bakom operationssalen, bakom vårdmottagningen och väntrummen där du och dina arbetskamrater kan dra er undan?
Ja, det är ju fikarummet och där vi sitter och äter lunch, om vi får någon.
Ja. Och vad, alltså, är det liksom den enda liksom platsen som ni har där bakom, så att säga?
Ja.
Ja. Och så har det alltid varit i alla sjukhus du har varit på?
Yes.
Okej. Kan man säga att det räcker som plats för att återhämta sig och utföra ett bra arbete?
Alltså på mitt jobb, jag är ju aldrig ensam. Jag är runt folk hela tiden. Och det är ljud hela tiden. Så att det blir, ja, man vänjer sig, eller jag är van vid att jobba på det sättet, så att, ja.
Men kan man tänka sig, om man tänker det, om det är så, att det hela tiden är folk runt omkring en, kan det finnas behov av att hitta rum som är lugna, tysta?
Ja, till exempel om man ska boka tid hos gynekologen till exempel, så skulle det vara skönt att kunna sitta någon annanstans där ingen hör det. Då får man gå in på toaletten eller ställa sig i förrådet eller så, om man ska ta något privat samtal. För jag har alltid folk runt omkring mig. Så att vid sådana tillfällen skulle det vara rätt skönt att kanske ha ett rum där man kan vara lite mer privat.
Birgitte, när jag hör Beatrice berätta här så känns det som att Det är ett ganska litet utrymme för att dra sig undan som liksom personal på ett sjukhus. Du ritar ju och planerar ju många nya sjukhus. Är det här någonting som håller på att förändras eller som man tänker nytt kring? Eller?
Ja, men det är ju intressant, för vi planerar ju alltid och vi pratar alltid om patienten i centrum. Och det är ju också väldigt värdefullt. Patienten ska bli mottagen i en byggning som var de känner sig gott tillpass, som fram och välbefinnande. Men det första de möter är ju byggningen, de fysiska ramarna, och det nästa de möter, det är ju personalet. Så för att patienten kan känna sig gott tillpass, så är det ju brug för ett personale som har en bra arbetsplats. Och där är det ju också viktigt att säga, när vi talar om läkarna och arkitektur, att det är ju inte bara för patienten, det är ju också för personalet. Superviktigt. De har en väldigt stressad arbetsdag och ska överkomma verkligen mycket, både på tid och samtidigt några svåra situationer. Och patienter som är berörda och sjuka och stressade. Och det kräver ett kämpe överskott att kunna göra det. Och därför så börjar de här personalrum är också otroligt viktigt. Så här är det också viktigt. Vi har läkande miljö, där vi har utsyn till något grönt. Vi har dagsljus. Vi har en god akustik som är så man kan komma lite väck och man inte har så mycket stöj omkring sig. Man kan få lite ro.
Den klassiska bilden i mitt huvud när det är så här någon som jobbar på sjukhus som vill ta en paus, så står man utanför någon dörr och röker. Liksom. Där står ett gäng med sjuksköterskor och läkare. Och liksom, det är liksom den här, då drar man sig undan. Liksom. Jag tänker också så här saker som du pratar om nu, Birgitte, som att kunna se ut över saker. Och, jag tänker så här, har du jobbat på något sjukhus någon, Beatrice, där det har varit en balkong som du kan gå ut på?
Mm, ja. Och jag älskade den där balkongen.
Ja.
Så där satt vi där det var ljust på våren och sommaren. Och det var jätteskönt att kunna gå ut på den där balkongen.
Ja.
Det var också anslutning till vårt fikarum och där vi åt mat också vid operation.
Ja.
Så då behövde inte vi byta om heller.
Nej.
Utan då var det trångt på den där lilla balkongen för alla ville sitta där i solen en stund.
Ja.
Mm.
Är inte det ett typiskt exempel på en ganska enkel sak egentligen? Att, eller enkel, men jag vet inte, men sådär.
Jo, det är ett riktigt fint exempel. Och det är netop det med att kunna komma ut och märka luften på, i huvudet och alltså adgang till naturen.
Mm.
Det gör ju också att man lige kommer, när man kommer utanför kommer man också helt väck på ett sätt. Även om det bara är ett steg, så kommer man helt väck från sjukhusmiljöet.
Mm.
Det var en patient där på ett tidspunkt sa att när man är utanför är man lite mer människa och lite mindre patient.
Mm.
Och det tycker jag egentligen är rätt fint sagt.
Mm.
Och så kommer vi till balkongerna.
Mm.
Och det är ju sådan att det är ju offentliga pengar som vi allesammans ska som ska prioriteras riktigt.
Mm.
Och som ska och det är ju aldrig nödvändigtvis nog. man kan alltid bruka fler, men där, det är offentliga pengar och det ska vi ju sköta om och bruka rätt.
Mm.
Och tyvärr för jag tycker balkongerna och tagterrasser är ju viktiga elementer, men tyvärr så blir de ofta nedprioriterade i det samlade spel.
Mm.
Där är det antalet OP-sale som operationssale som blir prioriterat till sist, och det syns jag är väldigt synd.
Kruxet är ju också att jag kan inte gå för långt bort. Jag måste höra om det larmar på sin sal.
Mm.
Någon patient blir dålig, då måste jag höra det.
Mm.
Så vi kan inte gå för långt bort heller.
Nej.
Och när man är på en operationsenhet får inte vi ha fönster och dörrar öppna, för vi vill inte att det kommer in flugor eller någonting annat.
Nej.
Så dörrar och fönster måste vara stängda. Så det är en ganska speciell miljö vi rör oss i.
Mm.
Och att vi måste höra när det larmar.
Just det.
Så vi kan ju aldrig, även om man satt och åt lunch eller middag, så kunde det ringa i telefonen, det kunde larma och man kanske var tvungen att hjälpa till någonstans. Så jag måste ju alltid vara behjälplig, eller jag måste alltid finnas nära till hands.
Just det.
Och det gör att jag inte kan gå till någon matsal, för då måste jag klä om. Och om man då har en halvtimmes lunch så hinner man inte det. Och,
det är väldigt viktigt det du säger där. Och när vi ritar nya sjukhus så har vi faktiskt brukar vi väldigt mycket tid med väldigt många brukargrupper för att få de här erfarenheter med. Nu har vi just invigt Gødstrup sjukhus i Danmark. Och där hade vi syke brukargrupper med över 200 kliniker. Så alla specialer var representerade. Och det är ju netop de historier där som är väldigt viktiga för oss, så vi tänker okej. Vad kan vi göra som arkitekter inom den ramme vi har för att ge er det bästa frirum när nu är det är liksom fastlåst i den här på det här sättet på på hospitalet.
Ja, när kopplet är ganska kort på liksom på hur långt man kan springa fritt liksom. Men vad skulle du säga, Beatrice, om Birgitte här skulle fråga dig vad är liksom de rum som du tänker, om du får bara så här var lite utopisk och tänk om det här kunde finnas. Det skulle vara så jäkla härligt.
Ja, det är ganska svårt eftersom vi har så mycket annat att förhålla oss till.
Men om du skulle tänka på dig själv för en stund.
Ja, då skulle jag vilja ha jätteskön soffa eller någon jätteskön fåtölj.
Det är inga höga krav du har.
Nej.
Jag tänkte att du skulle vilja ha ett växthus eller någonting. Med massa gröna växter och lite vatten. Som en fontän eller någonting. Nej,
bara det hade vi faktiskt på min förra arbetsplats, så hade de en massagestol i en liten skrubb, hade de satt in den. Och där kunde vi turas om så här, men du tar en halvtimme nu så här, så passar jag patienterna. Och det var jätteskönt att sätta sig i den där massagestolen. Och då visste jag att mina kompisar hade koll där ute.
Men någonting dyrare? Någonting finare? Nej.
Man har inte så höga krav när man jobbar inom sjukvården. Man ska alltid vara redo.
Vad tänker du, Birgitta?
Ja, jag tänker du har allerede sagt många goda ting. Vilerum, telefonbox, en lille telefonkabine, hvor man kan prata personligt. Och den här balkongen. Hvor der skal være en eller anden form for slussefunktion, så fluerne ikke kommer med ind. Så vi er allerede godt i gang.
Men just det också, att det är så, man är så oerhört lycklig när man får jobba på en operationssal med fönster. För nu jobbar jag på ett plan, där har vi inga fönster. Så där står vi dagarna. Jag kan vara med liksom om tre operationer på raken. Och sen när jag väl kommer ut, kanske och får äta någonting, då är det så här, åh gud, det har varit snöstorm här utanför. Och nu skiner solen, vad konstigt. Vaha, det känns som det skulle kunna, apokalypsen kunde komma där ute. Och jag har ingen aning, för jag är liksom i min bunker eller grotta. Men sen på nedre planet så har vi dagkirurgi, och där har vi stora öppna fönster, högt uppe är vi. Och det är sån skillnad att få jobba i de lokalerna med dagsljus. Och man blir mycket tröttare av att...
Precis, precis. Och där är ju massor av forskning också som säger och visar hur stor en skillnad dagsljus faktiskt gör för ens välbefinnande. Och det gäller ju igen både personal och patienter. Och tillsvarande på natten, för dem där får sjukvårdsskador som arbetar på natten, där är det också det man kallar circadian lighting, alltså døgnrytmelys, hvor man kan ändra på färgen av lyset, som också gör det mindre stressande. För exempel om man arbetar om aften på kvällen, och man har ett varmare lys, så visar det sig att støjniveauet, lydniveauet er simpelthen lavere end når man har det her kolde lys, som jo er typisk for, for sygehuset. Så bare det, at man ændrer farven på lyset lidt, og på den måde indikerer, at nu er det altså nat, nu er det ikke dag længere. Det gør en kæmpe skillnad.
Just det, så at lyset ændres under dygnet, så at sige.
Præcis. Og det betyder også vældig meget for patienten. Derfor, man kan jo blive vækket på natten, fordi der skal tages prøver. Og der er det jo vældig vigtigt, at det ikke er det her helt store, hvide lys, som man bliver præsenteret for, som afbryder søvnen totalt. Men et mildere lys, et mindre lys. Og erfarenhed viser, at personalet kan sagtens jobbe med mindre lys. Og det støtter healing. Og det ser jo næsten sig selv, at søvn er noget, vi alle sammen har brug for at have det bra.
Ja. Men det var en sak som jag ville ändå höra med dig, Beatrice. När Birgitte pratar här om sjukhuset som en plats för återhämtning och att sänka stressnivåerna och sånt där. Med färger, med ljus, med dagsljus, på olika sätt. Vad tänker du när du hör det?
Jag tänker också på att någonting som vi reagerar på, men NKS, när de byggde det här sjukhuset, så fick vi gå och titta hur det skulle se ut. Och då när vi kommer in till operationsavdelningen, då har de blodröda golv och mossgröna väggar. Så när vi kommer in där, vi är så här, vem har valt de här färgerna? För det kändes liksom som det var förknippat med död. Det här blodröda golvet och mossan typ av jord där du kommer. Men, lite så det är också en viktig... man vill ju helst jobba i ljusa färger. Som inte man förknippar med död och blod och
annat. Nej, men sånt där måste... Det är verkligen, för att då tänker man att det ska vara kanske, jag vet inte hur man tänker, men varmt och liksom... Att rött är en aktiv färg som gör att när man arbetar så ska det vara rött, och sen när man vilar ska det vara kanske blott eller vad vet jag, men det är liksom ja,
det måste väl också vara något viktigt. Alltså det påverkar ju oss människor jättemycket.
Precis. Jag tror det är någon kommunikation där gick galt där.
De här långa korridorerna liksom, blodröda golvet och så här mörkt mossgrön.
Ja, det var någon som inte hade frågat.
Jag tror det också.
Ja. Vi kan i alla fall konstatera att det är många detaljer och mycket liksom logistik, men också verkliga människor som både är patienter och personal på sjukhusen. Så att, ja, det är ett fantastiskt jobb såklart som ni gör, Beatrice, men också ett viktigt jobb som du håller på med, Birgitte, med att utveckla de här miljöerna för framtiden och så. Så att, superspännande, och tack för att jag fick prata med er.
Tack.
Tack.
Ibland byggs det helt nya sjukhus. En möjlighet uppenbarar sig att göra allt lite bättre än det varit. Att lära sig och utforska nya tankar. Ett av dessa nya sjukhus är Nya sjukhuset Växjö. Och med oss har vi Urban Blomberg, vårdbyggnadsspecialist och arkitekt på Arkitema, som kommer att arbeta med Nya sjukhuset Växjö. Hej Urban.
Hej.
De flesta av oss tror jag har nog besökt sjukhus kanske som är byggda på efterkrigstiden, 50-60-tal, när de stora sjukhusprojekten liksom, gjordes, eller många stora sjukhusprojekt gjordes i samband med att hela Sverige växte till och urbaniserades i väldigt stor utsträckning. Och då har man fått en bild av sjukhuset som någonting som är ganska svåröverskådligt och ganska stort och liksom, lite grann som, nästan som en bandstad som ska kunna adderas och byggas till i evighet. Man ska lägga till en del, korridorerna ska bara bli längre och man ska följa de här färgkoderna i golvet längre och längre bort till ytterligare ett hisschakt med olika färger upp i huset, som en stor maskin nästan. Och den klassiska skildringen av det där är förstås P.C. Jersilds Babels hus, där han liksom beskriver nästan ett sjukhussystem som har förlorat kontrollen och kontakten, inte minst med patienten. Men varför har det varit så att man har traktat det på det sättet?
Ja, jag tror att, jag vet ju att Babels hus bygger ju på planeringen av Huddinge sjukhus och Jersild jobbar väl där som läkare ett tag, så han har faktiska erfarenheter. Men vi kan ju också se att Södersjukhuset i Stockholm och andra ute i landet som också kommit, som du säger, kommit till på efterkrigstiden. Sundsvall är ett annat exempel som är 800 meter långt. Att det är riktigt, att som du säger, att det blir lite maskinlikt. Och jag tror att det hänger också ihop med vårt övriga samhälles, med en stor inflyttning till städerna gjorde att just de sjukhusen fick ett stort expansionsbehov, helt enkelt större befolkningsunderlag. Mm. Och det gjorde att man också i 60-talets tidevarv jobbade med ingenjörsmässigt tänkande. Men det finns ju fördelar med de här så kallade maskinerna också, för att det är en del av att det blir rationellt och att det blir effektivt, kostnadseffektivt får man inte glömma. Så det finns ju alltid två sidor på det här myntet.
Men om man nu går tillbaka till Växjö och tänker att nu är det 2029 som det ska byggas ett sjukhus. Mitt intryck när jag ser liksom planen på sjukhuset, det är att det är mer som ett rutnät i naturen. Alltså det är som att husen är liksom, ja, i princip om man ska beskriva det, så är det två hus på tvären och tre på andra ledden som bildar ett rutnät liksom. Och att det ser, ja, men på det sättet ut som en bit rutnätstad som har landat i en bit kulturlandskap.
Ja, det är en bra beskrivning. Jag ska väl förklara lite bakgrunden här. Förutom det som låg i förstudien så har vi ju förstärkt det med att jobba med enkel korridorsystem. Och om vi tar de ganska välkända maskinerna, som säger så, Huddinge sjukhus och inte minst Nya Karolinska i Solna som följer Huddinge väldigt mycket med dryga 30 meters huskroppar i huvudsak bara. Har vi jobbat med en stor andel enkelkorridorer med byggnader som är 15 meter breda. Det vill säga vi får enkelkorridorsystem, mer ljus yta. Vi har inte mörka kärnor som så att säga, minskar ner orienterbarheten, och vi jobbar med som en rutnät, som du säger. Vi får ju mycket fasad och vi får gårdsbildningar, och det är ju både för kvaliteter för patienter, men inte minst för personalen, och sen stödjer det orienterbarheten.
Jag tycker det är så himla spännande, för att det känns nästan lite grann som en återgång till en äldre sorts sjukhus som fanns före efterkrigstiden, alltså de här nästan sanatorierna som är väldigt inriktade på just ljus, eftersom ljus och hälsa var liksom en väldigt starkt drivande idé bakom tillfrisknande och ja, men tuberkulosen och allt det där just den här idén om enkelkorridoren och ljus, de tydliga ljusinsläppen, alltså det var som en del i läkandet, så att säga, tillfrisknande, som man kanske lite grann kanske glömde bort när man fick de här mer mörka slutna sjukhusen som du pratar om. Och, ni talar ju mycket också här om relationen till, eller skriver om relationen till landskapet som en del i ja, men, hälsan och hos patienten, tillfrisknandet och så. Hur kan du beskriva det lite grann, de tankarna kring relationen till relationen mellan patient och omgivning, så att säga?
Ja, men vi har ju prioriterat att få närhet till utemiljön trots dess storlek. Det är ändå 125 000 kvadratmeter, och vi tar jämförelse med NKS 330 000 och Huddinge, som jag känner till väl och jobbat med, det är ju över 450 000 kvadrat. Så är det här lite mindre, men vi har då möjlighet ändå att skapa gårdar där man ska kunna gå ut och men också kanske vissa som är mer av betraktning och positivt hälsofrämjande bara genom att se växter och fåglar och känna naturen nära. Sen har vi ju byggt upp hela strukturen med de här gavlarna åt alla vädersträck med en balkong som man kan koppla lite till det här sanatorie tankarna för, och man kan säga att det är inte minst för besökare också. Man besöker sin patient, man tar sig kanske lite risig i benen, men ändå tar sig ut till balkongen i kortsidan och kan titta ut över omgivningen och det här kulturlandskapet, i alla fall i västra sidan. Och då tänker vi att jag menar, det är närheten till naturen på marknivå, men sen också när man kommer upp i, det är ändå en flervåningsbyggnad, så är det ju ändå utblicken, och det här med goda dagsljusförhållanden är ja, men det är ju hälsofrämjande, och evidensbasering som man har undersökt så spelar det ju roll hur man gör, och i den kopplingen till de här ska vi säga maskinerna med mer kompakta, tjocka huskroppar där allting ligger i mitten och är nära till allt, som målsättning också, att det ska vara enkelt. Det har vi försökt att bibehålla genom en smart logistikupplägg när vi samtidigt försöker att få den här tjocka huskroppen att liksom reduceras till minimum.
Det där är ett intressant gränssnitt, för att jag tänker att du har nämnt det tidigare, men jag tänker att det finns en sån här, det finns ju naturligtvis idén om patienten och tillfrisknandet och också besökare till patienter som ska kunna trivas och kunna liksom agera på ett sätt som är positivt för alla. Men så har vi också personalen, och jag föreställer mig då att det kan, eller kan det finnas en konflikt i de här intressena där den personalens rationalitet och patientens trivsel eller välbefinnande nästan kan komma lite i konflikt med varandra?
Ja, vi ser ju liksom att jag menar, personalen har ju sin profession att sköta och kan inte liksom vara till hands hela tiden. Så att idag så pratar man ju om separerade flöden, att man helt enkelt i vårt upplägg så kommer liksom patienten har en entré till vårdavdelningen och patienter och besökare har en annan. Och det innebär att man...
Patienterna har en entré och de arbetande personalen har en annan.
Ja. För att vi har en T-form på vårdavdelningen till exempel, där man går in i mitt i krysset ifrån det allmänna trapphuset. Men sen från den ena skänken så har man ju transporter, och den personalen till exempel ska upp till sin personalrestaurang som vi har placerat på översta planet med balkong ut mot väster. Då når man den lätt för sina lunchpauser och kan komma ifrån. Och liksom lite sådär rationellt tänkande att man separerar gärna flöden i sjukhusplanering idag. Och som vi pratade om tidigare här med de här svåröverblickbara sjukhusmaskinerna eller vad ska jag säga, där man måste gå vänster och höger flera gånger och vet inte var man är väderstrecksmässigt, så blir det att man tappar ju både orienteringsförmåga men också effektivitet i arbetet helt enkelt. Sen har vi ju skissat i andra projekt att vi då har en dörr åt andra hållet som vetter mot det så att säga professionella hållet med sina stödfunktioner. Det är dokumentation, arbetsrum och planering, kontakt med andra läkare och sköterskor i resonerande och samtalsrum så att säga professionellt för att möta den här patientens diagnos. Liksom, hur ska man göra? Och sen andra typer av rum så att man, de får nära till varandra men också närhet till patienten, och patienten kommer från sitt håll den kortaste vägen in till ett undersökningsrum.
Ibland kan jag missuppfatta sjukhusmiljöer som någonting där man bara gör saker. Man räddar folk, man läker folk, man opererar, och glömmer bort att vänta, det sker ju det är en profession som blir bättre och arbetar tillsammans och blir bättre tillsammans i någon sorts lagarbete på olika sätt i det här. Och det är det rummet som du beskriver som liksom finns på andra sidan, alltså rummet bakom rummet så att säga, bakom liksom mottagningsrum och så vidare.
Ja, nej men precis. Som du sa, det är ju som andra professioner och andra arbetsplatser, att samarbete mellan alla olika kategorier av medarbetare är ju jätteviktigt, och det är ju, det är som du säger, det är undersköterskor, sköterskor och läkare, det är studenter och det är medicintekniker och det är städpersonal, det är ju alla som är personer som sköter transporter. Så allt det här, det är ju rätt skönt om det kan ske på ett utvecklande sätt.
Hur tänker man kring återhämtning och vila när det gäller personalen till exempel?
Ja, det är ju en liten knepig fråga, för att vi har ju vi vet ju att det är brist på vårdpersonal i olika kategorier i Sverige och inte bara i Sverige, men ändå att vi har, det är rätt hektiskt arbete, och det har ju blivit påmind om inte minst under pandemin att när det krävs extra då finns det inte mycket marginal, va? Men när det gäller återhämtning så vill vi ju liksom hitta lösningar, till exempel gemensamt personal matsal där man kan liksom möta andra och diskutera och liksom ha lite, prata om vad som helst i avskildhet, och då gärna i ett bra läge. Och men annars så gäller det ju då att man har ju ett litet personalrum som ändå ska fungera på mottagningen eller vårdavdelningen, för att när det gäller vårdavdelningen så har vi ju dygnet runt verksamhet, och då ska man ju kunna sitta och vara till hands men kanske inte aktivt jobba hela tiden och kunna prata med varann. Så det är ju en del av att det finns ändå en närhet till personallokaler i själva verksamhetsdelen då. I detta projekt och andra så jobbar vi mycket med miljön och inte vara för fega med färger och tillskott av träinslag och liksom känslan av en god miljö och en omhändertagande miljö.
Just det. Men vad skulle du säga avslutningsvis? 2029 så är Växjö sjukhus klart. Är det en del av en ny generation sjukhus som byggs nu som på något sätt tar nya steg i relation historiskt sett? Var hamnar det så att säga? Hur kommer man beskriva det om 30-40 år? Den här tidens sjukhus och dess liksom, ja, dess idéer och tankar, tror du?
Ja, svårt att säga, men det som har varit väldigt spännande uppgift så här långt är ju att vi har ju fått jobba med fria förutsättningar på själva att platsen är en 100% nybyggnad. Många sjukhus som har byggts under lång tid har ju varit tillbyggnader mer eller mindre stora till befintligt, och det är också en del i det här svårorienterade. Man liksom kompromissar väldigt mycket. Och det som vi ser nu, det vi gör, är att vi ska inte kompromissa med de kvaliteterna vi har tagit fram i vårt förslag, utan nu gäller det att kämpa för dem. Och jag tror ju att det är väldigt svårt att veta hur man kommer betrakta det här efter ett tag när det har varit i drift. Men en helt nyplanerat sjukhus är ju för mig personligen, men också för oss vårdarkitekter i Sverige. Det är ju en otroligt spännande uppgift där man liksom kan göra saker ännu bättre efter att kämpat med massa kompromissande vad det gäller våningshöjder och placeringar på tomten och koppling till befintliga lokaler som måste sättas, funktionerna ska liksom samarbeta med. Så att vi tycker att vi är på god väg att göra då en byggnad som är både rationell men också arkitektoniskt intressant och har stora kvaliteter både för medarbetare och patienter. Och det är också viktigt att den är flexibel för framtiden, och vi har också tittat på möjligheten att bygga ut sjukhuset på ett bra sätt. Och det gjorde man redan på Huddinge sjukhus tid, så fanns det ju planer på hur det skulle byggas ut, som du sa, med ännu längre korridorer. Och det är klart, hur man än gör när man bygger ut ett sjukhus så blir det ju längre avstånd. Mm. Det är ofrånkomligt. Men vi tror ju att det här är kvaliteten i omgivningen med vattnet och utblickarna är ju väldigt värdefulla.
Mm. Mm. Det är i alla fall någon sorts ny form av frihet för dig som liksom vårdbyggnadsspecialist och arkitekt. Jag får hoppas att ni lyckas hålla i er vision då hela vägen fram till 2029. Tack för att vi fick prata med dig, Urban.
Tack så mycket.
Tack för att ni har lyssnat på detta specialavsnitt av Staden om sjukhus och sjukhus som arbetsplats, som vi gjorde tillsammans med Arkitema. För att läsa mer om nya sjukhuset Växjö kan ni gå in på arkitema.com/nytt-akutsjukhus-växjö. Tack för att ni lyssnar.